Mina damer, mina herrar, viljen I måhända gärna lyssna till en vacker visa som hertig Wilhelm av Aquitanien diktade till Lutan för 900 år sedan när han äntligen började ångra sina synder. Jag menar den store kvinnoförkrossaren och korsfararen Wilhelm, hertig av landet mellan Loire och Garonne, greve av Poitiers, seigneur de Forcalquier, om vilken den franske litteraturhistorikern Jean Roy uttalar följande: C'est le premier de nos troubadours, le premier de poète moderne, parce que la poésie moderne commence avec les chansons provençales. Samme Wilhelm av Aquitanien var fader till medeltidens mest lysande och rikaste förstinna, Eleonor d'Aquitaine. Denna Eleonor gick i korståg till Jerusalem med sin första make Ludvig den VII av Frankrike, men vid hemkomsten skiljde hon sig från kungen under förklaring att han bara älskade den heliga jungfrun och försummade sin fru. Nu gifte emellertid Eleonor om sig med en annan kung, kungen av England. För den, sade hon, var ung, vacker och provensalskt bildad som hon själv. Tack vare denna charmanta dotter blev alltså hertig Wilhelm av Aquitanien morfar till Rickard Lejonhjärta och var då redan morfar till dennes halvsystrar Elise de France och Marie de Champagne, hon som tog i sin tjänst författaren Chrétien de Troyes och lärde honom att utföra romanen om Lancelot, vars tillkomst utgör ett nytt kapitel i litteraturens historia. Men 50 år tidigare diktade alltså hertig Wilhelm sin ballad och utförde den musikantiskt på följande sätt i dorisk tonart, den tonart som våra folkvisor ursprungligen också sjöngs uti. Jag känner mig hågad att sjunga ett tag, fast nog blir min visa av sorgligt slag. Aldrig mer till kvinnor går jag i Paito eller bort i Limousin. För går jag till kvinnor och lämnar min son, så kommer både nära och fjärran ifrån. Krigare hitåt och vill slån innan jag hinner hem från Limousin. Och sorglig det blir väl min snarliga död, om barnen och landet då lämnas i nöd. Käre frände, skänk oss ditt stöd och beskydda min gosse den enda. Men gör du dig inte det minsta besvär, och kungen inte heller, fast han höll mig så kär. Ja, då är gaskonjarn snart här, just det värsta som kunde oss hända. Min son, han är inte nog stridsduglig än, och inte nog tapper och listiga män har ju alltid sådant på känn. Ja, de slår honom snart över en. Jag har gjort dig orätt, min kära kusin, men hämnden är Herrens, den är inte din. Be till Gud, du kan ju latin, och roman ska ber jag om förskoning. Jag var ganska livad och lustig och kär, men se nu vill vår Herre ha slut på det där. Tung är bördan som jag nu bär, mina synder jag bär till försoning. Men stick mig ett vildsvin ett sista till slut, än har jag rött vin, kom häll i och drick ut. Flicka, räck mig genast din trut och din fan, och dröj kvar i min boning. Men låt oss nu gå österut över floden Rån, på den berömda 2000-åriga bron där provensalskorna redan på hertig Wilhelms tid dansade den provensalska folkdansen La Farandole. Det är en vårdag i Provence omkring år 1130-40. Solen blixtrar över Marseille. Storkar och tranor svärmar kring maderna på La Camargue, de vita hästarnas, de svarta tjurarnas stepp i floden Rhones deltaland. Men detta ser jag nu också, 800 år senare. Jag ser fåglarna svärma nu som de svärmade på korsfararnas tid, och tjurarna är lika svarta, hästarna lika vita som för 800 år sedan, och de blå anemonerna är lika daggfriska nu som när medeltidens barn såg dem slå ut här på sjöalpernas slänter och kullar. Blå anemonerna, mandelträdsblommorna står som en sky över kullarna. Jag ser dem nu så som man såg dem för 800 år sedan. Jag blandar forntid och nutid. Blå anemonerna, mandelträdsblommorna står som en sky över kullarna. Tupparna gal bortom tullarna, vinbergen väntar oss där grönska rankorna över den röda jorden nu. Men ner i dalen där blommar du, på den svällande Rån glider skepp efter skepp ner mot Medelhavet med sjungande korsfarare från Champagne. I luftens dis av silver och vermillon skimrar Chateau Le Beau som ett sagoslott på sin krämvita klippa vid mindre alpernas fot. Klippans blåa skugga skrider med sols från ängarna i Vallon de la Fontaine till stenbrotten och grottorna i Helvetesdalen. Prins Raymond Le Beau är på korståg till Jerusalem och hans unga hustru Eugenette, grevinna av Provence, och prinsessa Le Beau regerar enväldigt på slottet i Le Beau. Denna vårmorgon uppvaktas Eugenette av 60 adelsdamer och 8 trubadurer. Dessutom har 19 omyndiga prinsar, grevar och baroner infunnit sig för att höra henne föreläsa om konsten att älska på ridderligt vis. De 60 adelsdamerna har tillkallats även för att, som nämnd, i en utredning av ett äktenskapligt missförhållande som hänskjutits till prinsessans bedömning. Alltså ska dessa damerna nu sitta där och rådslå om hur man ska behandla dessa båda älskande. För övrigt är alla samlade också av det skälet att det bjudits på vildsvin och påfågel och att prinsessan därvid läst sina senaste dikter och även utfört en improviserad västduell med en av de uppvaktande trubadurerna. Hela morgonen har röken och ångorna från badhuset varit synliga på långt håll. Hos prinsessan Eugenette tillämpades nämligen en rent arabisk renlighet och alla gästerna hade bjudits på ångbad före måltiden. De unga väpnarna som skulle bli riddare och de tonåriga fröknarna av noblessen fick därvid bada helt nakna tillsammans för att öva sig i oskyldig och renlig samvaro. Och på samma sätt badade alla de övriga herrar och damer om varandra fullständigt nakna. Vid en nutida bedömning av dessa gemensamhetsbad så måste man naturligtvis framförallt komma ihåg att för feodaltidens människor var badet en hög symbol och ägde dopets helgd. Alldeles som nudisterna i våra dagar betraktar sin nakna lek och dans i naturen som fromma övningar, som sundhet. Om man byter ut den provensalska musiken mot nudistens polka till exempel, för att ta en sån sak av idag, så är det ingen blasfemi, det är inget hån. Herregud, på den tiden dansade man och lekte med lika stor rörlighet och lekfullhet som i våra dagar. Stilen är annorlunda, men livligheten och så den friska inställningen till natur, nakenhet och sundhet. Det var en renlig tid, 1100-talet var det renligaste sekel som någonsin har funnits i Europa. Och några exotiska sjukdomar hade ännu inte kommit in. Folk var dessutom mycket danslystna. Men jag ska göra en jämförelse. Man skulle mycket väl kunna tänka sig att prinsessan Eugenette hade lyssnat med förtjusning till en sån sak. Om inte just till min polka, så till någonting liknande. I alla fall så ska jag roa mig, åtminstone mig själv, med att sjunga denna polka som jag kommer att tänka på. Inte dansar jag vals när det passar ej alls i nudistens attityd. För i valsen är man pryd. Men se polkan går i nord som i syd. Går i dur, går i ur, går i skur. I kultur har en frisk och frejdig fart. Och vad det är underbart att få naken dansa polka. Hoppsan sa sig upp i svängarna. Hoppsan sa sig upp i svängarna. Polkan går på gröna ängarna. Polkan är nu dystert musik. Oförskönt att utan kläderna långt från hala dansgolvsbräderna dansa få i sommarkväll. Polka naturell, naturell, naturell. Och vad polkan gör mig själv. Sund är glädjen bland nudisterna. Luft och sol plånar bristerna. Ifrån hjälsa ner till bristerna. Att vara naken gör ditt sinne rent. Ria fader, ria fader, ria fader. Rallallå, rallallå. Ria fader, ria fader, ria fader. Ralla hej, ho, hoppsansa. Likaså när man hör prinsessans föreläsning om kärleken som här ska återges i några delar, så bör man påminna sig att det inte är till oss som vänder sig. Hon vände sig till en församling av damer och herrar på 1100-talet som nyss tagit ett gemensamt ångbad i slottets saracenska badhus och som nu i de mest praktfulla klänningar och vapenrockar möts i slottets parlamentsrum under stiliga bugningar och hela serier av reglementerade attityder stiliserade så som på 1100-talets berömda skulpturer och illuminationer i böcker av pergament. Under min vallfart har jag genom trägna studier och meditationer kommit att överskrida gränsen för den lärda uppfattningen av vad som här försiggår för 800 år sedan. Jag upplevde det istället som en uppenbarelse och jag befinner mig själv vid hovet i Lebo i egenskap av uppvaktande kavaljer hos prinsessan. Efter att tidigt på morgonen ha ålagt mig att betjäna henne i badet befaller hon mig nu med en handrörelse att anteckna vad hon kommer att yttra som ordförande i de 60 damernas krets. Högt över det väldiga parlamentsbordet på en tron i blått och guld sitter en yngling i röd mantel strödd med guldvivor. Kring lockarna bär gossen en krans av vildrosor. Denne yngling är den skönaste 15-åringen i Lebo. Av artighet mot befolkningen är han vald bland borgarnas barn. Han föreställer den förkroppsligade kärleken. Han är alltså en sinnebild av kärlekens gudomlighet. Han sitter orörligt vänd mot prinsessan som nu intar sin plats. Mitt på östra långsidan av bordet i en gyllene stol. Flankerad av Provence grevliga och Lebos förstliga vapensköldar. Som bärs av murgröns bekransade svänner. Nu talar prinsessan och örnfjärren i min hand börjar sin snabba flykt över pergamentet. Prinsessan förstår att pausera så rytmiskt att jag i marginalen hinner att anteckna det omkring 200 lyssnarnas skratt, mummel, tillrop av beundran eller ogillande och handklappningar. Motsättningarna mellan preciös sirlighet, djupt allvar, poetisk hänförelse och radikal kritik är fullkomligt förbryllande för den oinvigde. Och bland de unga väpnarna som här får sin första lektion är det många som bleknar. Somliga står med vitt uppspärrade ögon och gapande munnar. Deras häpnad kommer dem att glömma de regler för behärskning av den ofrivilliga mimiken som ingår i den förberedande riddarskolans undervisning. Och nu talar hon. Mina goda och vänliga lyssnare, säger hon. Mina goda och vänliga lyssnare. Av här närvarande damers äkta män är ingen för närvarande i stånd att skydda sin hustru och sina uppväxande barn. Det av våra äkta män som inte är på korståg till lands eller sjöss slåss sinsemellan eller mot varandra eller mot andra riddare i Provence och annorstädes. Man tror att idag brinner 10 slott, säger prinsessan. Under tiden, säger hon, så är det vår uppgift att vid detta hov undervisa er i den riddeliga kärlek som är motsatsen till självsvåld, grymhet och djurisk vildhet. Den älskande och den blivande älskaren får här veta vad en dam fordrar av en riddare och vad som gör att älskog i onda och farliga tider då lidelserna rasar med svärd och lans kan upprätthålla skönheten och det goda. Detta sker genom glädjen. Glädjen är alltså vår plikt. För då glädjen ju föder skönhet och godhet, artighet, behärskning av lidelser, ett civiliserat uppträdande, omsorg om det sjuka och fattiga, samt det ofantliga tålamod utan vilket ett ädelt liv absolut inte kan föras. Ja, då är ju glädjen motsatsen till råhet. Och vad är det vi strider emot? Vad är det Europa måste strida emot, mina damer? Europa måste bekämpa råheten. Alltså är glädjen vår plikt. Råheten är motsatsen till glädje. Men riddelig kärlek är glädjens källa. Så skriver jag efter prinsessans ord. Prinsessans melodiska stämma. Den tystnar nu vid ordet källa, glädjens källa. Och en gosse i herdedräkt bär fram en silverbägare med källvatten och säger högt och klart: Jag bringar min härskarinna friskt vatten från källan i Lebo som upprinner i fontändalen. Prinsessan läppjade på drycken och räckte mig bägaren. Hon räckte mig bägaren. Jag reste mig och drack den i botten. Hon fortsatte. Ni ynglingar, ni som väntar riddarslag, hör en första budet om riddelig kärlek. Det lyder så, äktenskapet är inget hinder för kärlek. Därmed uttalar vi att konventionella äktenskap inte ger maken äganderätt till hustruns hjärta. Och att män som drar ut i krig eller strövar genom länder och riken på intet sätt kan hindra hustrorna att uppvaktas av andra riddeliga män. Det andra budet kan jag uttala med en vers som ni bör lägga på minnet, sade hon. Den lyder så här. Den man som låter göra troligt att han med någon dam haft särskilt roligt, han är det simplaste i människohamn. Om någon kvinna tar dig i sin famn och du berättar det, ja då är du försvuren åt någonting som avskys av själva naturen. När prinsessan hade reciterat denna egendomliga vers råkade församlingen fullkomligt uppror av förtjusning och applåderna smattrade. När plötsligt grevinnan av Toulouse reste sig och sa: jag tillåter mig att uttrycka saken på följande sätt för de unga männen här i salen. Det kan vara bra för er att veta att hemma i Toulouse, där om en man pratar om att han har haft några ömhetsbevis från en kvinnas sida, så blir han avklädd utav sina kamrater och piskad naken på torget medan damerna tittar på. På detta märkvärdiga yttrande följde en stunds allvarlig tystnad, varpå musiken spelade upp en lustig melodi som påminner mig om den lyckliga nutiden. Prinsessan Essienette fortsatte: mina unga herrar, ni kommer att bli gifta med kvinnor som man av politiska och ekonomiska skäl utsett till era fruar. Ni har lagens rätt till deras fantag, men ni är inte gudar som kan hindra dem att motta hyllning av en riddelig älskare. Vidare bör ni minnas dessa ord: kärleken måste alltid öka eller minska. Och detta bör ni lägga på minnet, oförberedda och plötsliga ömhetsbevis och närmanden är mycket ovärdiga, är mycket obehagliga för kvinnan, även om hon ofta inte låtsas om det. Men det är också fördärvligt om kvinnor med kunskap om kärlek inleder mycket unga gossar i kärlekens handlingar därför att de är eldiga. Det får man inte göra. Man måste äga vett, tålamod, förstånd och behärskning. Och så har vi detta att sörja. En anständig änka eller änkling ska sörja sin make mycket länge. Längre än den civila lagen befaller. 2 år minst, anser jag för min del, sade hon. Ja, och jag förklarar för er att den trogna älskande kvinnan som länge gjort er lyckliga har rättighet till er allra största ömhet och kärleksfullhet även när hon börjar åldras, men ännu behöver mannens kärlek. I det skönas värld, sade grevinnan, är tacksamheten av stor betydelse. Den är som den goda sommarvinden från det tempererade havet. Tacksamheten är poetisk. Tacksamheten är fullkomligt ren. Älskog grundad på tacksamhet, den förädlar människan och överför kärlekskänslan på hennes förstånd, varigenom ömhetsbeviset blir en dygd som förfinar njutningen och gör den kär för minnet. Hon fortsatte: en riddelig man är frikostig och givmild. En riddelig mans hjärta, när det grips av kärlek till en dam, öppnas strax för det fattiga, det sörjande, det betryckta. Annars är den han älskar verkligen ingen dam. Men den man som älskar en kvinna som är ovärdig att bli hans hustru, den mannens kärlek har intet högt, inget nobelt över sig. Och den stänger hjärtat för lusten till allmän frikostighet. En riddare ska vara ett högt exempel för alla. Riddrig älskog ska vara slösaktig som jorden, glad som den sjungande fågeln vars sång är ingiven av Gud. Damen ska vara lika givmild som den hon älskar. Om en riddare som älskar en dam finner en bondflicka i en hövolm och bondflickan är söt och vill bli omfamnad, då ska han tänka på paragraf 12 i vår kärlekslag, där det står att man skall, om det finns någon möjlighet, spara sig till sin verkliga kärlek. Men det hör till den sanna kärlekens givmildhet och godhet att en dam förlåter sin älskare ett felsteg i Hövholmen om det var en omotståndlig flicka, en doftande hövholm och en julig dag. Men om han upprepade det, då är han en tölp, sa hon. Det skrev han ner. Upprepar han saken, är han en tölp. Då ska han, så som grevinnan av Toulouse nyss talat om, spöas offentligt. Till riddelig älskog, sa prinsessan, ska vara motsatsen till lidelighet. Minns det, mina gossar, när ni nu blir dubbade och drar i härnad till ett heliga landet. Ett land där hövolmarna inte räknas i stor myckenhet, men där hetärernas antal är desto större. Så talade Esjenet, grevinna av Provence och prinsessa Lebo, medan hennes make slaktade hedningar och lamm i Jerusalem och stolen gick ner bortom kullarna vid Arles. Lummiga bo för den jag nu ger.